Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av I spåren av Sankt Olav pilgrimspodden. Jag heter Nils Johan Kärnlund. Och idag ska det handla om klimathistoria under vikingatid och medeltid. Hur påverkades Norden av klimatförändringar för 1000 år sedan, då kung Olav Haraldsson gjorde sina vikingafärder? Och hur såg det ut senare under medeltiden då pilgrimer vallfärdade i Sankt Olavs spår till Nidaros? Vi befinner oss idag i Uppsala på ett forskningsinstitut som heter Swedish Collegium for Advanced Study. Och här sitter jag med Fredrik Charpentier-Ljungqvist, historiker, docent vid Stockholms universitet och som särskilt sysslar också med klimathistoria och under det här året är knuten till den här speciella forskningsmiljön som du kanske också vill berätta lite om. Välkommen till Pilgrimspodden, Fredrik.
Tack så mycket.
Ja, just nu så sitter vi alltså i Linnéanum, en anrik miljö i Botaniska trädgården i Uppsala. Och här finns Swedish Collegium for Advanced Study. Vad gör du när du befinner dig här?
Jag har fått privilegiet att vara här ett år som en form av sabbatical, i princip forskningsledighet från normala undervisningsaktiviteter på mitt hemuniversitet, Stockholms universitet, i början av min nya tjänst och min nya större forskningsanslag för ett internationellt forskningsprojekt som jag leder om produktivitet i jordbruket från 1500-talet egentligen till 1800-tal och också orsakerna till att ibland på vissa håll hungersnöd inträffade under den perioden då 1500-tal till 1800-tal. Och då både tittar jag på klimatmässiga faktorer, sociopolitiska, socioekonomiska, infrastrukturella, jordbrukstekniska och många andra faktorer ihop. Och det är ett projekt med 10-tal medarbetare som jag leder. Vi kommer hålla på åtminstone 5-7 år i många olika delstudier. Nu sitter jag i år egentligen och så smått börjar på det här projektet och försöker läsa in mig på tidigare forskning som jag naturligtvis redan till stor del är bekant med och har hållit på med på ett eller annat sätt med liknande frågor under 10-15 år. Men läser hundratals och åter hundratals artiklar och utarbetar frågeställningar och börjar med att samla in data och sådana saker och planera de kommande åren här. Och det är ett väldigt, man kan säga, lugn och fridfull forskningsmiljö. Man kommer bort lite från den vanliga vardagen. På vissa sätt kanske till och med lite för mycket.
Vi ligger ju här precis nedanför Uppsala slott och det är en historisk och vacker miljö verkligen. Men vi ska inte hålla oss till 1500-talet och senare utan vi ska försöka borra oss längre tillbaka idag till en period som också förknippas mycket med dig, nämligen medeltidshistoria. Och du har ju bland annat skrivit en bok som heter Den långa medeltiden där du tar fram det begreppet, den långa medeltiden. Vad betyder det begreppet?
När jag skrev den här populärvetenskapliga boken Den långa medeltiden, den nordiska ländernas historia från folkvandrens tid till reformation, då ville jag fånga det kontinentala medeltidsbegreppet. I Sverige brukar medeltiden i Norden traditionellt börja runt 1100 eller så och gå till början av 1500-talet med reformationen. Men på merparten av kontinenten, där börjar medeltiden efter Västroms fall då på slutet av 400-talet. Ibland sätter man lite senare, men då åtminstone går tillbaka till vad som är då folkvandrens tid eller vendeltid här i svensk historia. Och vikingatiden då räknas som en särepok och inte med medeltiden så att säga att göra i nordisk historieskrivning. På kontinenten är det tidig medeltid. Och jag vill använda det kontinentaleuropeiska medeltidsbegreppet även på då nordisk historia och själva idén att skriva från 500-tal till 1500-tal en populärvetenskaplig historisk översikt av alla de nordiska ländernas historia och pröva det här kontinentala begreppet. Och på sitt sätt är det utmanande eftersom det finns just på 1100-talet att kristnandet kommer eller slår igenom och kyrkans organisering och att det kommer ett skriftspråk. Det är mycket det som har gjort att man har gjort den här uppdelningen i då förhistorisk tid som vikingatiden brukar anses tillhöra och sen historisk tid som medeltiden brukar tillhöra, att man när det är historisk respektive förhistorisk tid är om det finns skriftliga källor eller inte, och då räknas inte runstenarna som skriftliga källor utan när man använder skriften då som kommer i kyrkan. Och Den kom ju senare hit än i många andra delar av Europa. Och det gör då att medeltiden brukar anses ha börjat senare också. Men det är liksom bakgrunden till den här titeln långa medeltiden. Det är alltså helt enkelt det långa kontinentala medeltidsbegreppet.
Det verkar ju finnas flera fördelar med att lyfta in det här längre sammanhanget. Vi har i Pilgrimspodden också rört oss under de här århundradena från 400-500-talen och framåt. För att få en bakgrund till och förståelse för samhällsutvecklingen innan Olav Haraldsson blev aktuell. Han levde ju på 1000-talet. Och sen naturligtvis att förstå den fortsatta utvecklingen ända in mot 1500-talet. Det är ju en väldigt lång period förstås, det är en 1000-årsperiod. Men det finns uppenbarligen fördelar med att försöka se det här långa sammanhanget.
Det här var ett försök att göra en översikt av 1000 år nordisk historia. Det är en ganska översiktlig översikt, för det är då hela Norden försöker ta i princip alla aspekter av historien utom då personhistoria. En översikt, så det är inte så mycket detaljer i den här boken. Det ges naturligtvis lite detaljexempel, men det är mer som en krydda, utan att fånga de stora dragen, essensen, för den som bara kommer läsa en bok om de här 1000 åren nordisk historia. Jag försöker samla det viktiga i ett relativt lätt och narrativ med mycket bildmaterial och så också.
Och sen bredvid den här boken så på bordet här så ligger en annan bok där du tar ett ännu längre grepp. Och då får vi ihop de här två ämnena vi ska prata om idag. Den boken heter Klimatet och människan under 12 000 år. Så då har vi en ännu längre tidsrymd. Men det är just klimathistoria som har blivit en del av din forskning. Och vi skulle idag försöka göra några nedslag genom klimathistorien under just den här långa medeltiden. Forskning i klimathistoria kan ju bidra med nya infallsvinklar på tidigare kunskap. Och ett första nedslag tänker jag mig passa bra att göra just i början av den här perioden, folkvandringstiden, 500-talet. Då vet vi att bland annat två stora vulkanutbrott inträffade som tros haft stor påverkan på jordens klimat. Vad säger nyare forskning om vad de här hade för betydelse?
Det var ett stort vulkanutbrott inträffade någonstans på norra halvklotet utanför tropikerna under våren eller tidig sommar 536. Och det här vulkanutbrottet, som stora, väldigt stora vulkanutbrott brukar göra, vi har inte haft ett så stort vulkanutbrott på jorden sedan 1815, men när det inträffar då och då slungas det upp aerosolpartiklar högt upp i övre delen av atmosfären, i stratosfären, som minskar solinstrålningen. Den så att säga skymmer solinstrålningen och då blir naturligtvis kallare på jordytan. Normalt sett bara den här nedkylande effekten, som framförallt på sommartid och på våra breddgrader kan vara väldigt kraftig. Det påverkar också nedkylning och monsunregn i sin tur i Asien och sådär. Men det brukar bara vara ett par år, sen är det back to normal. Men det som hände här var att du fick ett tropiskt vulkanutbrott, ännu större, 540, förmodligen i Centralamerika. Som då gav förnyad nedkylning, men det var också att effekten av första vulkanutbrottet hade inte klingat av. Så det blev inte 1 + 1 = 2, utan det blev en kumulativ effekt, som att 1 + 1 = 5. Och det gav då en oöverträffad global nedkylning, oöverträffad åtminstone på 2500 år, vad vi kan se av trädringsdata. Och det här gav ju väldigt kraftiga effekter på, vi fick också extremväder sommartid, redan 536, men också vissa år därefter, där vi fick enorma köldknäppar mitt på sommaren, som i princip är nästan vinterförhållanden, inte hela sommaren, men under kortare perioder på sommaren, där du kan se till exempel att träd har slutat att växa och det har blivit frostsprängningar i cellerna under barken. Så det har blivit så kallt att det har frusit mitt i sommaren. Och vi har också skriftliga källor från norra centrala Kina på att det kommer snö mitt i sommaren. Det finns inget annat period där det är upptecknat att det händer. Och vi har också, där det finns skriftliga källor då, egentligen från Irland till Östasien, upptäckningar om svält på grund av de här väderförhållanden, eller om vi kallar det klimatförhållanden, men jag säger hellre att det är extremväder, för det är inte något som var under lång tid, utan det är mer ett par år, så det är väder. Men det här extremvädret leder till missväxt och förmodligen också överdrevet bland tamdjur. Och det har också varit en diskussion om den justinianska pesten då, som kom 541 i Medelhavet, om någon koppling till nedkylningen. Det är svårt att finna ett säkert samband, men det kan påverka ett pestbärande gnagare, deras livshabitat, deras livsförhållanden, så att de kommer närmare i kontakt med människorna, framförallt i Centralasien. Men det är ändå osäkert om det är en slump att den här pesten, som sen var lika kraftig och allvarlig som digerdöden på 1300-talet, om det har något koppling till nedkylning eller inte, men åtminstone kommer de här två olyckorna samtidigt. Och i Skandinavien har vi inga skriftliga källor från den tiden. Vi vet inte vad det fick för samhälleliga konsekvenser. Vi kan se på mitten av 500-talet, det var känt bland arkeologer länge, det är ju gränsen mellan äldre och yngre järnålder, att i runda slängar försvinner hälften av bebyggelsen. Man kan se i pollenanalyser att marker som att öppna betesmarker eller jordbruksmarker i flera tusen år växer igen med skog. Och det händer inte bara i Skandinavien utan stora delar av Europa. Och det har skattats ungefär att man förlorar hälften av befolkningen i stora delar av Sverige eller hela Skandinavien vid den här tiden. Och vi vet inte om pesten nådde hit också, men det kan mycket sannolikt ha gjort. Men det kan också räckt med konsekvenserna på våra breddgrader av en mångårig nedkylning, att sommaren är för kall och kort. Vi vet vad som hände till exempel för ett annat vulkanutbrott som ägde rum bara ett då, i Peru 1600. Det blev smällkallt här i Skandinavien 1601 och i viss mån 1602 också. Det fick på många håll fick i princip inga skördar alls. Och om det här upprepades då ett antal år i sträck på 500-talet, då kan man tänka sig att det fick väldigt allvarliga samhälleliga och även demografiska konsekvenser. Jag brukar säga att det här är den största, inom citat, får man väl säga, klimatkatastrof. Jag gillar inte att tala om katastroftermer. Man ska hitta någon katastrof de senaste 2000 åren. Är det här största kanske klimat- eller väderkatastrofen som man kan hitta. Och den är storskalig också, eftersom det är då vulkaniskt stoff i atmosfären som då påverkar stora delar av jordklotet, om inte hela jordklotet, men på exempel i Medelhavet, då är det ju tillräckligt varmt ändå för spannmål och så att mogna. Det berättas att vindruvorna blir väldigt sura och dåliga på brist av solljus och då låga temperaturer. Men det är ju tillräckligt varmt ändå för att det ska gå att bedriva jordbruk och boskapsförsörjning. Så det är på många nordliga breddgrader som det här fick värst effekt.
Man kan tänka sig ändå en chock på den tidens samhälle i Norden, och vilka forskningsfrågor skulle man då vilja ställa vidare för att komma närmare de här svaren som man skulle vilja få på hur påverkan såg ut?
Det är väldigt svårt att en arkeologisk undersökning av bebyggelse och ändringar i den materiella kulturen då på föremål, stil och sådana saker, för vi har ju inga skriftliga källor att tillgå, utan det är ett arkeologiskt material som man då får titta. Man kan se förändringar i bebyggelseläge och förändring i viss mån i materiell kultur, stil och eventuellt i religiösa föreställningar då som är tolkade från bilder på föremål.
Det finns ju vissa som forskare som vill koppla ihop i den nordiska folktron berättelsen om Fimbulvintern, som också skulle följas av Ragnarök, jordens undergång, att man vill koppla de här berättelserna och myterna till just dessa väderkatastrofer på 500-talet. Hur ser du på den sammankopplingen?
Det är inte osannolikt att de här berättelserna om Fimbulvintern finns liknande också i andra kulturer än den fornnordiska mytologin. Att det är inspirerat av, direkt eller indirekt, av en sån, minnet av en sån här händelse. Samtidigt är det väldigt, väldigt svårt att, eller omöjligt att belägga att just den här nedkylningen på 500-talet skulle ha gett inspiration till Ragnarök, eller då till Fimbulvintern som ska föregå Ragnarök. Det är liksom i någon mening avancerade spekulationer. Det går ju inte att leda i bevis, men jag skulle inte säga att det är osannolikt, åtminstone att en sån här händelse, att något mentalt avtryck, att det värsta som kan hända är svår kyla, långvarig kyla. Men å andra sidan ska vi komma ihåg att det finns andra källperioder, kanske inte så extrema som den här, men likväl källperioder. Vi vet inte ens när Eddan, hur gammal den mytologiska Eddan är som den är bevarad. Den går väl tillbaka, även om man har skippt den från 1200-talet, men i muntlig tradition, åtminstone i vikingatiden. Men det är väldigt svårt att säga, går tillbaka till minnen, så att säga, muntliga traditioner på 500-talet. Det är då 700 år före nedskrivningen nästan. Det är sånt som är väldigt svårt att veta, men det finns högt ansedda arkeologer, inklusive här på Uppsala universitet, som har med den mest troliga, rimliga tolkningen av berättelsen av Fimbulvintern är inspiration för det som hände på 500-talet. Så det är en, man kan säga, ganska, kanske fel att säga, allmänt accepterad hypotes idag, men det är framstående arkeologer som håller det högst sannolikt, och religionshistoriker också.
Om vi gör ett hopp framåt i tiden, om vi kommer in på kung Olav Haraldssons tid, alltså in under vikingatiden och den period då övergången till kristendomen skedde i Norden. Då pratar man ju om den medeltida värmeperioden, en period på cirka 300 år som innebar ett gynnsammare klimat. Berätta lite mer om vad som menas med den här medeltida värmeperioden och vad den kan ha berott på.
I väldigt runda slängar är det ungefär från tidigt 800-tal till en bit in på 1200-talet överlag varmare på jorden, framförallt på norra halvklotet, än tidigare och senare. Och framförallt på 900-talet och delar av 1000-talet var höga temperaturer på stora delar av norra halvklotet. Förhållandevis höga temperaturer, och vad exakt det berodde på, det vet vi inte med säkerhet. Det här är en stor fråga inom klimatforskningen och en omdebatterad fråga. Det vi vet är till exempel att det är en relativ avsaknad i den perioden av stora vulkanutbrott som då kyler ner klimatet och kan ha också en långsiktig, om det är ett antal som har kommit, även om inte så här stora som de på 500-talet, lite mindre, men om det är flera kan ha en långsiktig nedkylande effekt. Och det saknas vid den här tiden. Sen har vi en period av relativt hög solaktivitet. Så för allt saknar vi långa perioder av riktigt låg solaktivitet. Och det kan vi rekonstruera genom kemiska ämnen både i träringar och inlandsisen på Grönland och Antarktis. Inte exakt hur hög solaktiviteten har varit, men vi vet att den varierar. Man kan se om den har varit förhållandevis hög eller låg. Och sen kan det vara naturliga variationer som inte har några yttre drivkrafter i klimatsystemet på en gång. Förmodligen var en kombination av allt detta. Och vi ska också komma ihåg att den medeltida värmeperioden ibland förenklad. För det fanns perioder under de här 300 eller 400 åren som var också förhållandevis kalla. Till exempel var första delen av 1100-talet kall i Europa. Det fanns även andra köldknäppar inom den som var nästan lika kalla som så kallade lilla istiden då, från 1300-talet till 1800-talet. Men det var också några perioder, ganska långa perioder, där vi vet från trädringsdata till exempel i Lappland, men också från grönländska inlandsisen och många andra typer av källor, att på åtminstone på våra breddgrader och i Ostasien också, kanske ner åtminstone i Centraleuropa, var temperaturerna sommartid, som vi vet säkert, men förmodligen de andra säsongerna också, ungefär motsvarande dagens. Sen verkar inte södra halvklotet vara riktigt i takt med temperaturen på norra halvklotet. Det var väl inte kallt då, men den här temperaturpiken som man framförallt ser på andra halvan av 900-talet på nordliga breddgrader, den verkar inte vara stark närvarande på södra halvklotet, och tropikerna verkar lite förskjuten. Vi är ändå bara indirekt data. Det finns ju inga termometeruppmätningar eller så, utan det är indirekt data, som exempel pollendata med dateringsosäkerhet, men också stabila syresotoper i droppstenar, i den inlandsisar, årsringsserie från träd, inklusive celltätheten i träd, i årsringarna från träd. Och andra indirekta data, vi har skriftliga källor från vissa delar av världen, till exempel från Japan och Kina, i viss mån från Europa, som indikerar höga vinter- och vårtemperaturer, till exempel tidig islossning eller tidig körsbärsblomning. Men det är exakt svårt att säga exakt hur varmt det var.
Kan man göra någon sorts jämförelse med, om vi tar Norden då, vårt klimat idag jämfört med den här värmeperioden för 1000 år sedan?
Ja, i princip kan vi göra det åtminstone sommartid, där vi har ganska pålitliga trädringsserier. Runda slänga med alla osäkerheter som finns är peaktemperaturerna under medeltida värmeperioden, varmare årtiondena, alltså varmaste årtiondena, ungefär som idag eller de sista 20 åren. På vintern har vi egentligen ingen pålitlig data, så där kan vi bara mer spekulera om det var svalare, kallare då, lika varmt eller till och med varmare. Det vet vi inte. Vi har då stabila syrestopp från grönländska inlandsisen. Och i runda slängar i piken, den allra varmaste årtionden, lika varma som nu, men inte varmare. Och de speglar främst vintertemperatur faktiskt. Så upp till dagens temperaturnivå, när den absoluta piken på slutet av 900-talet.
Sen kan man ju spåra en del, vad ska jag säga, beteenden också, eller kulturella inslag som kanske kan knytas till den här värmeperioden. Man brukar prata om vinodling i England, om kolonisering av områden som Grönland och Island till exempel. Var det utslag av den här värmeperioden, den typen av expansion?
Det var inte orsaken till att man bosatts på Island eller då på sydvästra Grönland, att nordborna gjorde det, eller för Färöarna för den delen. Det var inte drivkraften att det var varmt, och det var aldrig särskilt angenämt där. Men om det har knappast varit möjligt under kallare klimatperioder, det var ytterst svårt, och på sydvästra Grönland till och med omöjligt, att introducera den typen av försörjningssätt och kultur som man gjorde. Så att vi kan säga att man har nog varit bortskrämd från att försöka ett kallare klimat, att det skapade en förutsättning. Så det var andra drivkrafter som gjorde att man flyttade dit, men att det var ett fönster av möjlighet i den tidsperioden, möjligt. Och det är i viss mån sammanträffar också med exempel kolonisation i Härjedalen och delar av Jämtland på vikingatiden, och det görs just när det är förhållandevis varmt, för det är spannmålsodling och pastoralt jordbruk är väldigt kämpigt i de här områdena, eller till och med under vissa perioder omöjligt. Men när det är lite varmare är det möjligt, även om det inte, man kan säga, särskilt lätt eller högavkastande, i alla fall möjligt. När det gäller vindruvsodling på England, som är ett gammalt anekdot, det räcker att det temperaturen är som på slutet av 1900-talet för att det ska vara möjligt, men när det är kallare är det väldigt svårt att få något vettigt vin. Sen handlar det också om handel. När handeln förbättras och mer storskalig, då kan det vara att man vindruvsodling till exempel i England, även om det är möjligt, det blir utkonkurrerad. Men jag skulle, och det är en vanlig tes för folk som inte vill ta in klimattesen, att det var för att det var bättre hand, att den försvann för att handeln blev bättre. Jag menar likväl, det kan vi bara se. Vindruvsodling har expanderat, vitt vin görs väldigt bra i England idag, och det görs jämförbart med i Tyskland på stora delar av England idag. Det har inte varit möjligt före 1990-talet, för att det helt enkelt var för låga sommartemperaturer, peaktemperaturerna framförallt, för att det skulle bli bra vin. Så jag skulle säga att det finns ändå en klimatpåverkan, för om det är högavkastande eller okej avkastande, och slutar man inte bara med det om man har börjat med det. Så det är precis som spannmålsodlingen försvinner ungefär på Island samtidigt som man slutar och odla vindruvor på i England i någon vettig skala. Och det här är inte något man slutar med helt frivilligt. Island var inte att de fick jättebra importmöjligheter av spannmål som gjorde att det var inte värt att odla själva, utan helt enkelt att du fick inte upp särskilt mycket spannmål och kanske inte ens tillbaka det du sådde för att det är för låga temperaturer för det mogna eller frostskador. Så att det här är ju en klimatfaktor. Sen är en annan sak att du kanske inte behöver odla på såna här marginella ställen själv om du har ett bra handelsnätverk. Till exempel i Norge minskar man spannmålsodlingen på senmedeltiden även fast det på många håll är högsta grad möjligt att fortsätta med den. För du får ett storskaligt torskfiske till exempel som är bättre att exportera torsk men även andra varor som timmer, tjära och importera spannmål. Att det är helt enkelt bättre att specialisera sig på det du kan tjäna pengar på och göra väldigt bra. Och importera det du gör mindre bra, alltså spannmål till exempel.
Det finns en större dynamik förstås i allt det här. Men klimatfaktorn existerar, tyder ju mycket på i alla fall. Det här med att det blev en mycket blomstrande utveckling i stora delar av Europa under den här värmeperioden med investeringar som slukade stora resurser. Vi kan bara se i Norden byggen av kyrkor, katedraler, fler och fler städer som anläggs. Kan det också då det gynnsamma klimatet ha bidragit till att det blev den här utvecklingen? Eller det är delvis samma diskussion. Det fanns, vilka faktorer kan ha spelat in?
Jag skulle säga både ja och nej. Det är viktigt först att komma ihåg att den här expansionen då från sig, om vi kallar det 800- eller 900-tal till 11- eller 1200-tal, den finns i stora delar av världen. Till exempel i Kina inträffar den ungefär samtidigt och på en hel del andra håll. Och där kan det också finnas ungefär samma klimatkomponent i det. Men det är viktigt att komma ihåg att den här expansionen sker piken på den, både i Europa och förmodligen också i Kina, när den allra största expansion är, har redan klimatet, jag ska inte säga blir mindre ogästvänligt för det är fel, men det är inte lika varmt längre, den här temperaturen är redan nedgående. Men du har haft en period då, en ganska lång period i Europa där du nästan, jag säger nästan, det är inte helt, men nästan haft avsaknad av extremkalla år och framförallt väldigt sena vårar. För även långt ner på kontinenten, när vi tittar senare i tid, då, framförallt 15- och 1600-talen, när du har missväxter som är så omfattande så att de leder till svält, oftast överdödlighet genom undernäringsrelaterade sjukdomar plus sänkt fertilitet på grund av undernäring. Så det får demografiska konsekvenser, kanske upp till 10% av ett land som Frankrikes befolkning dör. Eller, det sker i princip inte av torka till exempel under en smällhet sommar, för torka, liksom nederbördsvariationer, de är ofta relativt lokala, regionala och beror på hur mycket de slår på jordmån etc. etc. Medan då temperatur varierar mycket mer storskaligt och det är även långt ner, ända ner till Norditalien och Nordspanien, är när det har varit extremt kalla år, framförallt kalla sena vårar, flera år i sträck, som har gett omfattande missväxt, i några fall kontinentomfattande nästan. Och här uppe i Skandinavien är definitivt i alla stora svältkatastrofer har i fredstid åtminstone har följts av att det har varit flera och ett eller oftast flera år med väldigt kalla förhållanden. Och det var generellt sett ett varmare klimat på den här tiden, var det mycket mer sällsynt. Framförallt att sannolikheten att det skulle komma två smällkalla år på sträck, det var mycket lägre. Och det gjorde också att du fick mycket färre sådana här svältkatastrofer. Och det var ett av skälen till att befolkningstillväxten var ganska kontinuerlig och stor. Och det var också avsaknad då mellan 700-talet och 1300-talet av pest i Europa. Så det fanns då färre svältkatastrofer av mindre skala samtidigt som du hade då inte pest som höll tillbaka. Och då fick du en väldigt kraftig befolkningstillväxt just för att det var inte något som på det sättet höll tillbaka befolkningen. Och på det sättet fanns ett överskott då. Det fanns mycket människor men det fanns också många år ett livsmedelsöverskott som gjorde att man hade möjlighet att investera i annat. Och på den här tiden var det makteliten och stora jordägare fixa inkomster först och främst från avkastning från spannmålsodling. det var, om man ska förenkla det, var det en väldigt viktig inkomstkälla i större delen av Europa. Det man kunde odla och det avkastningen, skatt och sånt, inklusive kyrkans tionde, togs huvudsakligen upp på spannmålsodling. Det var det som betalades då, arrende, hyra, som bönder som inte ägde sin egen mark hyrde, arrenderade mark. Det betalades ofta arrendet då i en andel av skörden. Och när det var goda skördar överlag kunde kungamakt, kyrka, världslig elit, även då i städerna, ha lättare att tjäna pengar, helt enkelt kunna investera i annat. Att bygga en stor katedral krävde enormt med arbetskraft och enormt med överskott. Och om du har tider i kris är det väldigt svårt att investera i såna här byggen. Det vet vi, och jag vet också från egen forskning som jag bedrivit, att när det var försörjningskriser eller pest, då minskade byggnadsaktiviteten väldigt kraftigt under ett antal år efter också. Men när det är goda tider, då bygger man mycket. Det finns helt enkelt överskott att investera. Och där spelar klimatet en roll, det är inte den enda faktorn, kanske inte den viktigaste heller, men just att du överlag har få, så att säga, försörjningskristider kan delvis förklaras genom ett varmare och möjligen också mer stabilt klimat.
Om vi går till de områden i Sverige och Norge där Sankt Olavsleden går fram idag, det vill säga genom Mellannorrland och in i Tröndelag, vad kan du säga om hur jordbruk och utveckling påverkades i de områdena under den här värmeperioden?
Överlag var jordbruksvillkoren då förhållandevis goda. I då Norrland, även Mellannorrland och liksom i Tröndelag, där är det låg sommartemperatur, eller framförallt en relativt kort sommar, som är den största begränsningen i jordbruket, framförallt starten av växtsäsongen. Om den kommer sent är det risk att inte spannmål hinner att mogna innan första höstfrosten. Dessutom kan vi få större och fler höskördar för djuren om det är ett varmare förhållanden, och om det är långa kalla vintrar behöver djuren mycket mer foder. Så att i nordliga områden där är hög temperatur något bra för jordbruket. Det kan man nästan genomgående säga. När det har varit kallt har det varit dåligt att bedriva jordbruk där. Och i vissa av de här områdena, till och med som Jämtland här i dalen, koloniseras sannolikt i stor del från Norge, men också möjligen från Hälsingland. Just under tidig vikingatid, när förhållanden just har blivit bättre. Och man kan också se i Tröndelag att jordbruk expanderar till högre höjder, som senare får överges till och med för att det är för tufft. Så att för de här områdena är delvis en boom att det blir bättre förhållanden, men med undantag då Tröndelag, som är en tättbefolkad del av Norge, en viktig del av Norge, är alla de här områdena, kan säga, glesbefolkade marginalbygder om vi jämför dem med bygderna här i Mälardalen. Det är få människor som bor där och det är en liten utspridd bebyggelse, utan av de här områdena är det endast Tröndelag som är tättbefolkat, liksom ett också politiskt viktigt område där ärkestiftet Norge läggs. Så det är lite att motsvara som att jämföra med Uppland i Sverige.
Mm. När det gäller den medeltida värmeperioden genom senare års forskning, finns det någonting som du tycker inte har lyfts fram förut?
Nej, det vet jag inte om det är något man inte har sagt. Det finns hur mycket som helst egentligen man kan säga om det här ämnet och så mycket ny, relativt ny forskning. Men den här typen av riktig, kraftig, långvarig sommartorka som vi såg 2018, våren, sommaren 2018, den tycks i hela Nordeuropa på delar av 1000-talet varit ganska vanlig. Den här 2018 års sommar, den typen av sommar kan eventuellt, vi vet inte, det pågående forskning just nu och nya projekt som håller på att titta just från trädringsdata. Man kan jämföra till exempel hur det ser ut i då årsringarna från träd, från torkkänsliga träd 2018 jämfört då med 1000 år tillbaka. Ett nytt stort projekt som bland annat har startats och fått finansiering nu. Men det som vi vet, eller tycker oss veta från det som har gjorts, att det kanske var vanligt väldigt, väldigt många år, till och med årtionden i sträck ibland, med den typen av somrar. Och det kan ju naturligtvis ge ett missväxt, och det finns dokumenterat till exempel i Tyskland med missväxt på grund av torka på många håll vid den här tiden. Så att beroende på om det var områden som var torkkänsliga, hade dålig fuktighet, lite fuktighet i jorden. Kan det här också varit en nackdel? Det var inte nödvändigtvis bara bra, men som jag sa tidigare blir missväxt på grund av torka nästan alltid mycket mer regionalt och lokalt begränsad än om det är riktigt kalla år, till exempel med väldigt sena vårar där det är mycket större skala på missväxten. Så att det var inte kanske en dans på rosor för bönderna då hela tiden, men och inte på alla håll, men överlag var nog den här torkan ett mindre problem då än till exempel kyla på 1600-talet.
Mm. Om vi bara blickar ut över det globala perspektivet väldigt kort, så kan det väl ändå vara intressant att konstatera att klimatet kunde ju se väldigt annorlunda ut i olika delar av världen under den här perioden. Vi har ju främst berört Europa och Norden, men hur såg det ut till exempel i Amerika eller i Asien?
I Asien var det också förhållandevis höga temperaturer, och i monsunregnsbältena var den relativt stark och ganska långt nordgående sommarmonsun. Och när det var kallare då under lilla istiden var det inte bara lägre temperatur utan också en svagare sommarmonsun som också tenderar att gå lite längre söderut. Vilket kunde ge allvarlig torka till exempel i Indien och mellersta Kina. Så att i stora delar av Asien var det också väldigt då gynnsamma jordbruksvillkor under stora delar av medeltida värmeperioden. Det som jag däremot brukar vilja trycka på, framförallt i populärvetenskapliga sammanhang, är att i stora delar av både Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika rådde det oöverträffat torka, om vi jämför åtminstone det senaste årtusendet eller 1500 åren. Den värsta torkan som har inträffat är då under ungefär exakt samma tid som vikingar, nordborna bosätts på Island och Grönland. När det är kulmen av medeltida värmperioden, och även lite senare, kommer det inte hela medeltida värmperioden inte torr, men det kommer perioder av flera årtionden i sträck som är oöverträffad torka. Det kanske motsvarar till exempel i Kalifornien den värsta torkan vi har sett den senaste år, som har varit ett par år, men sån torka som varar i årtionden. Naturligtvis säkert med något eller några fuktigare år däremellan, mer regnrika. Men vi har kunnat se det också från att det har sjöar i Sierra Nevada i Kalifornien som ger vattentäkt till stora kaliforniska städer idag, som var i princip uttorkade. Det vet vi, för det växte då träd på botten. Och idag tar vi vatten i enorma mängder från de här sjöarna, men då tog man inget vatten i princip från sjöarna, utan det var bara naturlig då avdunstning. Och för att träd ska kunna växa som blir stora, så att det blir då stumpar kvar sen när träden dör, när sjöarna följs på igen. Det måste vara ett, vad kan säga, väldigt, väldigt torrt, och då inte bara under ett par årtionden, utan egentligen kanske det var i flera hundra år som det var mer eller mindre torrt, men tillräckligt för att de här sjöarna permanent i princip skulle vara uttorkade. Vi har många andra belägg, till exempel i Nordamerika på väldigt kraftiga skogsbränder på den här tiden i delar av prärien, att grästäcket på vissa håll försvinner så sanddynen börjar röra på sig. Och många, många andra belägg, och vi vet inte riktigt varför. Stora delar av Nordamerika, även delar av Centralamerika och delar av Sydamerika tenderar att bli torrare när det är högre temperaturer på norra halvklotet eller på jorden. Men vi har kunnat se det ända sedan senaste istidens slut, att under varma perioder har det tenderat att vara torrare, framförallt i centrala och västra Nordamerika. Varje längre varm period har torka varit mer frekvent och mer allvarliga där, och det är sannolikt då att med global uppvärmning, och framförallt då är som kommer bli kraftigare, säg inom en generation eller två, än den uppvärmning som vi ens var för 6-8000 år sedan, som var den varmaste perioden på vår mellanistid. Inom en eller två generationer kommer det vara ännu varmare med nästan all säkerhet på jorden, och då är sannolikt att det kommer vara ännu värre torker där. För även utan då mänsklig klimatpåverkan har varma perioder mer frekventa, mer allvarliga torker i Nordamerika. Det finns också en ökad torkfrekvens under varma perioder, inklusive medeltida värmeperioden, i Spanien och Marocko och på vissa andra håll. Medan det då är fuktigare till exempel i monsunregnsbältena. man förstår varför det är fuktiga i monsunregnsbältena när det är varmare, men man förstår inte helt och fullt vad som gör att de här torkerna framförallt i Nord- och Centralamerika inträffar. Man förstår delar av de mekanismerna men inte fullt ut. Och de observerade så att säga torken i klimathistoriska arkiv är mycket kraftigare än de som kan simuleras till exempel med klimatmodeller.
Mm. Det är naturligtvis mycket tankeväckande och intressant att få det perspektivet också. Vi ska göra ett sista nedslag i vår vandring under den långa medeltiden. Du har redan varit inne på en del svältkatastrofer som inträffade. Och från början av 1300-talet så sker ju då en ny förändring i klimatet och det inträffar en jordbrukskris. Den agrara krisen brukar man tala om. Och den stora svälten, en katastrof i ett europeiskt sammanhang som inte är lika känd tror jag för allmänheten som den pest som kom i mitten av 1300-talet. Det här var alltså början av 1300-talet redan. Hur skulle du beskriva den stora svälten och orsakerna bakom där?
Den stora svälten brukar sägas ha inträffat 1315-1317. En del drar ut den till 1322. Och den är då värst i nordvästeuropa, framförallt England och dagens Holland, delar av Frankrike. Men den är inte ett paneuropeiskt fenomen, men norr om Alperna sträcker sig förmodligen till nuvarande Sverige. Östeuropa verkar ha klarat sig ganska väl. Och anledningen till den stora svälten är att 1314, 1315 och 1316 har det kopiösa mängder regnande under vintern, våren och sommaren. Så utsäde regnar bort, du har översvämningar och grödor på många håll ruttnar istället för att mogna. Det är helt enkelt för blött och det är väldigt svårt att bärga hö också. Det är kopiösa mängder regnande och det här skulle jag säga inte en klimatfråga utan en väderfenomen med ihållande regn från Atlanten. Då i tre, och den varar då halvårsvis i princip, naturligtvis torra soliga perioder under det här vårarna och somrarna, men tillräckligt för att det ska förstöra skördarna över vida områden. Och egentligen är det inte värre än att skördarna, säger England, Holland ungefär halveras. På vissa ställen som är lite torrare, lite bättre dränerade får faktiskt skördar. Men att på 1300-talet att tre år i rad nästan halverade skördar. Plus att du samtidigt sen får sjukdomar bland djuren, vilket eventuellt hör ihop med de här blöta förhållandena också. Gör att du får bland stora grupper av befolkningen, framförallt de fattigare delarna av befolkningen, allvarlig livsmedelsbrist som leder till undernäring, undernäringsrelaterade sjukdomar och att folk dör i dagligt tal av svält. Och det här hör delvis ihop också med att befolkningen har ju vuxit väldigt mycket. Kanske har tagit befolkningstillväxten, kanske har avstannat på andra halvan av 1200-talet visserligen på grund av tuffare förhållanden. Men den är mycket högre än den var 200-300 år tidigare. Och det gör att många, det kan vi se, lever väldigt, väldigt på marginalen. Bara på början av 1200-talet var det betydligt mer välmående i större delen av Europa. Att nu lever folk på nästan ruinens brant, så det krävs väldigt lite för att du ska pusha folk över kanten. Och sammanlagt norr om Alperna och Pyrenéerna i Europa kanske 10% av befolkningen dör. Och välinformerade historiker som har tittat på det här, du har regionalt svältkatastrofer där upp till 30% av befolkningen dör på 1600-talet. Till exempel i Finland på 1690-talet, som då var en del av Sverige, dör upp till 30% i svält. Men det är mer regionalt begränsade. Att 10% av befolkningen norr om Alperna, bästa uppskattningen, dör av svält på 3 år. Det är oöverträffat det senaste årtusendet. Förmodligen får du gå tillbaka till nedkylning efter vulkanutbrotten på mitten av 500-talet för att hitta liksom en samma mortalitet.
Och då handlar det om det som vi kanske skulle kalla då extremväder. Ja. Att det är sådana händelser som inträffar slag i slag. Men det ger väl också det här att här finns naturligtvis en mängd olika händelser och kedjereaktioner som är lite svåra att pussla ihop, kan jag tänka mig.
Ja, och man ska komma ihåg att det här kanske inte har någonting ihop med att lilla istiden just har börjat då. Att det också lite delvis orsakas den här stora svälten också då av viss kombination av regn och kyla. Men kylan är inte särskilt utmärkande. Sådana här regningar år skulle med största sannolikhet kunna inträffa även under en varmare period. Vi har sett till exempel enstaka år med kraftiga sommaröversvämningar i England idag. Jag kommer inte ihåg vilka exakta år det har varit. Det har haft en sommar där det har varit kraftiga regn och skador både på bebyggelse och jordbruk. Det som händer här är att du kanske har en värre översvämning och 3 år i rad. Men jag tror just det här att det är 3 år i rad som är bekymret. För att enstaka år vet vi faktiskt har varit ännu värre. Vi hade också en översvämning i Centraleuropa 1342 som kanske var den värsta det senaste årtusendet. Men det var 1 år då. Det var illa. Men när det var 3 år i rad, det är det som är problemet. Det är inte bara 1 år, kanske inte till och med 2. För 3:e året var då dödligheten var som värst. För då var alla så att säga resurserna uttömda. De första året klarade man sig ganska väl. Andra året började bli kärvt. Men 3:e året är katastrofalt. Det kan man se på alla sådana här missväxter. Att det är, om det 3:e året som brukar vara det kritiska, om det bara håller i sig 2 år. Det kan vara allvarligt och tufft, men 3:e året som blir katastrof i förmoderna samhällen.
Och detta alltså under åren 1315 till 1317. Frågan är ju då också, bara lite kortfattat, hur det kan ha ska vi säga, slagit samhället, eller chockat samhället inför den pest som sen kom i mitten av 1300-talet, att det här delvis påverkade människors förmåga att klara en sån katastrof?
Det är en gammal forskningsfråga, omdiskuterad. För vi ska komma ihåg att pesten slog nästan allra värst i Sydeuropa, framförallt till exempel Italien, som var väldigt välmående vid den här tiden, och de inte drabbats av stora svälten. Och pesten drabbade också rika, precis som fattiga. Så det är inte jättelätt att se något tydligt samband däremellan. Sen är det viktigt att komma ihåg att samhälleliga konsekvenserna av pesten var vida värre än stora svälten. Dels slog pesten då inte bara i Nord- och Centraleuropa utan även i Sydeuropa och i Nordafrika, delar av Mellanöstern och så. Så att den var ju mycket, slog på mycket fler håll, men framförallt var dödligheten kanske i de områden som drabbades 3 gånger högre än under stora svälten. Vi kan tänka oss att till exempel i England att dödligheten i runda slängar var 3 gånger högre under digerdöden än under stora svälten. Så att stora svälten är mer att det är en chock och det avstannar så att säga befolkningstillväxten definitivt ifall befolkningstillväxten inte redan avstannat tidigare. Och det kanske till och med gör på vissa delar av Europa att befolkningen är lägre vid tidpunkten för digerdöden än den var före stora svälten. Och en del ekonomisk aktivitet avstannar men till exempel på grund av den här höga dödligheten i djursjukdomar, till exempel bland får, är stora delar i nordvästeuropa som inte kan exportera lika mycket och tillverka och exportera lika mycket ylltyg. Så det får ekonomiska konsekvenser upp till ett årtionde. Men sen verkar det någorlunda komma tillbaka till normala förhållanden. Man kan faktiskt se idag från utsläpp av tungmetaller i den grönländska inlandsisen som har, och också upp i ryska arktiska öar i Nova Semlja. Man har hittat på inlandsis, kunnat titta på tungmetaller som har släppts ut. Och då till exempel kvicksilver. Och där kan man se att det är ett dropp efter stora svälten i gruvdrift då från Nordcentraleuropa. Men det verkar återhämtas och det är digerdöden som blir stora och längre varaktiga fallet. Liksom. Så att stora svälten, det var en allvarlig katastrof, men det var inte på långa vägar så allvarlig som digerdöden. Och det är väldigt, väldigt svårt att se något samband mellan de här två fenomenen. Men man kan komma ihåg att 1300-talet då har ett antal pestepidemier som följer då efter digerdöden och några nya svältkatastrofer, också inte lika kraftiga som stora svälten, men det naturligtvis får befolkningen fortsätta att sjunka och stagnera. Men någon gång på 1400-talets början börjar befolkningen återhämta sig igen. Du får på 1430-talet en ny, inte lika kraftig men allvarlig episod av svält också. Men efter det fram till 1550-talet har du en över 100-årsperiod där allvarlig missväxt som leder till omfattande svält är ovanlig. Och det är något färre pestutbrott också. Och det gör att där börjar befolkningen kraftigt växa igen. Så att kombinationen då av kraftig missväxt och frekventa pestutbrott, det är det som höll befolkningen nere. Mm.
1300-talet då med många katastrofer som kom till på grund av olika händelser. Men kan det ha påverkat människors intresse för och även praktiska möjligheter till att just pilgrimsvandra och vallfärda till olika pilgrimsmål?
Det är mer än jag faktiskt känner till och egentligen vågar uttala mig om. Det man vågar säga mer allmänt är att de här kriserna skapar olika former av, vi kan kalla det mer modernt uttryck, religiös väckelse. Men även kritik mot kyrkan växer och kritik mot auktoriteten, men framför allt, vi kan kalla det med mer modernt uttryck, religiös väckelse, också ökad religiositet och andra religiösa uttryck som till exempel processioner med späkning och så. Och man kan tänka sig att pilgrimsfärder under hårda tider blir mer frekventa. Samtidigt är det färre som kanske kan bekosta under allra hårdaste tiden att göra en pilgrimsfärd. Så det kan nog slå åt båda hållen. Men sen ska vi komma ihåg att när vi kommer in på 1400-talet efter digerdöden, de här kriserna, är levnadsförhållanden för merparten av befolkningen i Nordvästeuropa åtminstone, och även i till exempel Italien, betydligt bättre än de var då före de här kriserna. Eftersom de som har överlevt helt enkelt, det finns färre personer att dela på kakan. Samtidigt ökar de superrika också, för det blir en egendomskoncentration. Men även för de som inte är superrika, för det finns helt enkelt gott om jord till exempel. Och jord är den största källan till rikedom i den här tiden.
Mm. Idag talar vi ju nästan dagligen om klimatfrågan i aktuella program och nyheter och så. Och när vi talar om klimathistoria, då får man ju ett perspektiv på att det sker naturligtvis klimatförändringar som människan inte ligger bakom. Men det är inget som utesluter att människan också kan påverka jordens klimat och gör det. Men det finns en väldig dynamik i det här. Och lite som du redan har varit inne på, Fredrik Charpentier Ljungqvist, det är väl att man kan använda sig av kunskap om klimatet i historisk tid för att bättre förstå dagens klimat och även framtida klimatförändringar. Men hur kan man använda sig av den här historiska kunskapen?
När det gäller att förstå klimatet i sig och natur, framförallt kanske hur naturen påverkas av klimatförändringar. För mänskliga samhällen idag på 2000-talet är svåra att direkt jämföra med sig medeltid eller för den delen 1600-talets samhälle på grund av helt annan teknik, helt annan infrastruktur, en globaliserad värld etc. etc. Så det är väldigt svårt att säga, titta på samhälleliga konsekvenser på samma sätt, för idag är man överlag betydligt mindre, oavsett vad som ibland sägs i media, så betydligt mindre utsatt för konsekvenserna av klimatförändringar eller för extremväder än man varit förr. Ibland pratas det om att det ska vara fler offer för extremväder, men om vi tittar på den statistik som faktiskt finns, det är en sjunkande trend även under 1900-talet. Det beror inte för att antalet extremväder har blivit färre, utan på grund av att man är mindre, lever mindre på marginalen, övervägande delen av mänskligheten gör det, och man dessutom har en bättre infrastruktur och bättre sätt att skydda sig och mindre helt enkelt känslig på alla möjliga plan än man var förr. Så att man är bättre på att skyddas från konsekvenserna, och det gör att de här jämförelserna blir svåra. Däremot kan man se hur till exempel med högre och lägre temperaturer, hur frekvent torka till exempel har inträffat på vissa olika håll på jorden. Och det är en väldigt viktig faktor, för den största effekten eller förmodade effekten av pågående eller framtida global uppvärmning är förändringar i nederbörd och torka, inte temperaturen i sig. Och där är de klimatmodeller som används för att projicera då ett framtida varmare klimat extremt motstridiga och opålitliga, får man säga, på nästan hela, på en större del av jordklotet, över hur nederbörd och torka förändras. Till och med om det kommer bli torrare eller om det kommer bli fuktigare är de inte överens om för väldigt många områden, inklusive några av de mest tättbefolkade områdena. Om vi tar till exempel nordcentrala Kina, ungefär hälften av modellerna visar att om det är om på slutet av det här århundradet det kommer bli blötare, och hälften kommer visa att det blir torrare. Och där är kunskapen låg, och genom att ha långa referensperioder då både kallare och varmare förhållanden på regional nivå har det varit ganska stora förändringar. Men man kan också se att naturen verkar inte jättekänslig till det. Vi har däremot, om vi går ett antal tusen år tillbaka, dramatiska skiften som jag tyvärr inte kommer in och tala om idag. Att det finns, kan finnas sådana här tröskelvärden i klimatet som kan påverka växtligheten. Men annars verkar det som att de flesta djurarter, så att säga, till exempel har överlevt. Man talar mycket om isbjörnar. Då fanns det inte så stort jakttryck och inte föroreningar som påverkar livsmiljön. Men isbjörnen har sannolikt överlevt till och med förra mellanistiden, som var varmare än den idag. Så där ser man att okej, det kanske inte är, om inte annat mänsklig påverkan som vi har idag, så känsligt som man ibland tänker sig. Men det finns en uppfattning, vilken är lite olycklig, för den hindrar en bra förståelse av klimatförändringens konsekvenser. Det är mer än ett mentalt koncept om en naturlig, stabil, idyllisk tillstånd. Och det är snarare en, det finns också så här att det skulle finnas en fredlig, naturlig, att jägare och samlarsamhällen skulle leva i samklang med naturen. Vi vet väldigt väl att de har utrotat, även tidigare jägare och samlarsamhällen har utrotat massor med djur. Vi behöver bara nämna de här så kallade megafaunarna, uroxar och mammutar och sånt, som och många andra djur som utrotades på tidig stenålder redan, som man har, och inte alltid varit så harmonisk med naturen även för människan. Men det finns den här idén om att det får helt stabilt harmoniskt naturtillstånd, en helt statisk referensperiod för klimat eller natur som allt kring kan mätas mot, och den är olycklig som inte har varit stabilt. Och det finns en risk att man överdriver eller feltolkar klimatförändringarnas konsekvenser. Ett sånt, det är väldigt poppis idag att tillskriva till exempel minskning av insekter, som då ger en färdig, värdefull pollinering, att det skulle bero på klimatförändringar. Det är ganska osannolikt, för de har verkar ha överlevt ganska väl både för med olika klimat. Däremot har vi massor med miljögifter idag, kryllar av miljögifter, och alla känner vi inte till effekten på. Och att de har en stor, till exempel, påverkan på att ta koll på insekter. Vi bara behöver tänka på alla besprutningar för att få bort skadeinsekter, men de dödar också i hög utsträckning liksom insekter vi vill ha. Men ibland skrivs minskningen då av pollinerande bin till den globala uppvärmningen. Det är en vanlig förklaring, och det är en sannolikt, utan att det är mitt expertområde, en mindre sannolik förklaring än till exempel skadliga kemikalier i naturen. Men att det blir att man förklarar allting med klimatförändringar orsakade av människan, och det kan finnas många andra miljöproblem som i vissa fall kan vara åtminstone lokalt eller regionalt värre än människor skapar klimatförändringar. Man glömmer bort att det blir en enda klimatfrågan, blir en enda miljöfrågan, och då kanske man missar andra viktiga problem.
Det låter som att det är någonting du tycker saknas i klimatdebatten idag, att det är väldigt lätt att man förenklar det till att endast handla om uppvärmningen, men att det finns andra allvarliga miljöfrågor, så att säga.
Ja, man glömmer lätt andra miljöfrågor eftersom den har fått en så dominerande roll, och att den kanske ibland får allt för stor förklaringskraft när man har sysslat då med historiska klimatförändringar och även titta på statistik och jobba själv med att ta fram historisk statistik. Kan man se att när det här påstår att det här väderfenomenet eller det här missväxt någonstans i världen eller någonting beror på människor skapar klimatförändringar. Och problemet är att om man tittar på långa tid så är det inte säkert att det finns något stöd för att det här skulle, fenomenen skulle bli vanligare, att man tillskriver enstaka nutida grejer anekdotiskt klimatförändringar, att det liksom det blir en förklaring utan att det ens finns något påvisat samband eller ens att det finns något stöd till att det är ensamligt liksom, så att det finns en ökad frekvens. Ibland påstår saker en ökad frekvens, men det finns ingen data som stödjer det. Det kan ibland vara avsaknad av data, men det blir ibland en för enkel förklaring att Europa i tid och otid på det, vilket kan vara problematiskt, för till slut kan det till och med få en motsatt effekt, att man liksom ropar efter vargen, och när vargen inte visar sig sen, när, om vargen verkligen kommer, kommer man inte ta det på allvar, att det liksom, man tröttar ut ämnet genom att det får leva sitt eget liv. Så egentligen kan det vara i klimatpolitiskt arbete som är då väldigt långsiktigt, och politik är ofta ganska kortsiktig, blir ett problem, för kommer intresset, för du kommer inte lyckas realistiskt på global skala kraftigt minska utsläppen då av växthusgaser, framförallt koldioxid från förbränningen av fossila bränslen, främst olja, säg de närmaste 20-30 åren sannolikt kommer inte lyckas särskilt väl med. Men det är väldigt viktigt att det arbetet fortgår, att man kanske lyckas på en 50 års sikt. För det är relativt orealistiskt att tro på en global skala att man gör stora framsteg på kortare sikt. Men på lång sikt är det ytterst viktigt för då att vi inte ska få, vad ska jag kalla det, farliga klimatförändringar i framtiden. Men om frågan liksom blir uttröttad, det finns för många katastrofscenarier som inte inträffar, då kan det finnas risk att titta, det här var ju inte så farligt, och att arbetet då avstannar. Och det är alltid den faran också, en fråga politiseras för mycket, för då förr eller senare kommer det en ny dagsaktuell politisk fråga.
Mm, det är intressant. Och en annan sak som du nämner som är tankeväckande, det är förstås vad vore det ideala klimatet. Men det visar historien att klimatet har sett ut på väldigt många olika sätt.
Vad det ideala klimatet är beror på var i världen du är liksom, så att säga. Ur hur vårt samhälle är uppbyggt, infrastrukturellt, mässigt, modernt, jordbruk, tillgång till vattenresurser och så, skulle jag säga att det är perioden, säg 1930 till 1960, genomsnittliga klimatet då, ungefär som är idealt kanske för människan på jorden, inte nödvändigtvis för djurliv och så överallt, men det är det som det moderna samhället mest är anpassat efter, som mitten av 1900-talet. Och vi kan säga att definitivt inte kulmen av lilla istiden idealt på de flesta håll. Och om vi går till tidigare varma perioder eller för den del de sista 20 åren eller så, då beror det väldigt på var du är på jorden och var du väljer att var du är på jorden. För vissa blir vinnare och vissa andra blir förlorare. Något jag glömde att nämna när det gäller då svensk eller norsk historia för den delen är att det fanns en fördel under kalla perioder jämfört med varma perioder. Och det var en längre säsong man kunde åka släde över frusna vattendrag och över snö. För det var mycket effektivare än landtransporter förr i tiden. Och år lite senare i tiden när det ofta var kalla vintrar, men de år som var i Bergslagen mer eller mindre snöfria på 1400-1500-talet och 1600-talet och 1700-talet, de var problem att transportera malm och framförallt bränsle, träkol, till gruvorna. För det gjordes i stor del med släde på vintern. Det var nästan värre i Bergslagen med en snöfri, snöfattig vinter som var kort och snöfattig än med en dålig sommar för många. För att det var så viktigt med bergsbruket och transporter, så att ha en kall och lång vinter var inte alls dåligt för alla. För det var en öppnade möjligheter, som sagt, vintertransporter. Så att det är väldigt mångfacetterat därför. Det beror mycket på var du är och vilken tid och vilken del av världen och vem du frågar. Liksom då som nu, vad som är bra och dåligt.
Och därför också fascinerande att dyka ner i ämnet klimathistoria. Tack så mycket, Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är docent, medeltidshistoriker vid Stockholms universitet och också Pro Futura Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study här i Uppsala, där vi har spelat in dagens poddavsnitt. Tack för att du var med i Pilgrimspodden.
Tack så mycket för att jag fick möjligheten att bli inbjuden.
Och vi hoppas att fler som lyssnar får inspiration att fördjupa sig i både medeltidshistoria och den spännande klimatforskning som nu pågår. Och förstås att fortsätta ta del av kulturarvet som finns längs Sankt Olavsleden som går mellan Selånger och Trondheim. Med det sätter vi punkt för dagens program I spåren av Sankt Olav, Pilgrimspodden. Jag heter Nils Johan Kärnlund.